Hallå!
Hallå, hallå!
Hej Jonas!
Hej, välkommen!
Fint att du kunde ta emot oss.
Ja, ja. Kul att ni kunde komma.
Ja. Då ska vi snacka lite om trängselskatt.
Ja.
Och förändringarna som blir.
Ja, ett spännande
ämne. 2016.
Verkligen.
Ja, kul. Mm. Då kör vi igång.
Ja, gör
vi.
Det tar lång tid att avveckla köer och det är därför som det är så, det spelar stor roll om man liksom kan få bilarna att sprida ut sig lite bättre i tiden. Därför att om köerna aldrig bildas, då kan man ha ganska hög kapacitet. När det väl har bildats en kö, då proppar det igen och sen tar det lång tid för alla de här bilarna att starta igen därför att de blockerar varandra.
Trängselskatten förändras från nyår. Trafikverket och Transportstyrelsen har i vår information under hösten hävdat att då kommer var tionde bil att försvinna från Essingeleden i morgonrusningen. Vad har vi för grund för att säga så? Vi har träffat professor Jonas Eliasson, trafikforskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, för att få lite mer kött på benen.
Köerna som bildas på Essingeleden, de spiller ju liksom över på hela det omgivande vägnätet. Alltså på morgonen och på eftermiddagen så är det ju kö inte bara på Essingeleden utan också i stor del av Västerort, i stora delar av Mälarhöjden och ja, norr om stan och överallt liksom. Just därför att det är så trångt själva Essingeleden.
Hur skulle du beskriva Essingeledens betydelse för Stockholm?
Ja, den spelar väldigt stor roll. Den spelar väldigt stor roll. Den servar ju framför allt sådana resor som går mellan start- och målpunkter där kollektivtrafiken inte är så stark. Alltså, eftersom att kollektivtrafiken inte täcker alla områden, särskilt inte de som är lite mer glest bebyggda. Essingeleden samlar liksom upp alla de här och skickar dem norrut och söderut till andra områden som inte heller är så väl kollektivtrafikförsörjda. Så den spelar väldigt stor roll. Den spelar också väldigt stor roll för yrkestrafiken.
Hur påverkas den?
Det är en sån trafik som inte är speciellt kostnadskänslig egentligen utan den behöver komma fram i rätt tid och till rätt ställe helt enkelt. Men det är också en sån trafik som har väldigt hög värdering av sin tid. Alltså det är dyrt att ha ett fordon som sitter fast i kön. Så det är egentligen en av de som är en av de stora vinnarna av trängselskattesystemet. Alltså att man kommer fram fortare och man betalar en viss summa för den men summan man betalar är ganska liten jämfört med värdet och tidsvinsten man får.
Men skulle man inte kunna göra något mer med kollektivtrafiken på Essingeleden just?
Kanske, men det är ganska svårt faktiskt. Det är inte så lätt att göra busskörfält till exempel på Essingeleden bland av rent tekniska orsaker. Det är så fullt med avfarter och påfarter så att det är svårt att få plats med några bussfiler just på Essingeleden. Så det är oftast effektivare liksom, att satsa på att förbättra till exempel pendeltåg och tunnelbanan.
Mm. Att införa skatt på Essingeleden, det har ju kritiserats bland annat för att det inte finns några alternativa bilvägar ännu mellan norr och söder genom Stockholm.
Ja, alltså det, för de resor där verkligen inte finns några alternativ, de kommer att fortsätta resa ungefär som förut. Alltså om man inte kan byta tidpunkt eller man inte kan byta destination till exempel, då kommer man resa som förut. Det vi pratar om, det är kanske 10% eller så som faktiskt har möjlighet att påverka. Och det är inte ens samma bilister, samma personer varje dag. Det är ungefär 25% av den trafiken som är dagliga bilister. 75%, det är sådana bilister som åker där ibland. Alltså kanske några gånger i veckan eller kanske bara någon gång i månaden eller så. Och det är framförallt de här 75% som trängselskatterna påverkar. Alltså de som åker kanske någon gång i veckan som går över till att åka kanske någon gång varannan vecka istället. Mm. Och det är samma sak på Essingeleden. De som verkligen är dagliga bilister som inte har en alternativ, de kommer förmodligen fortsätta åka som förut men komma fram snabbare.
Mm. De här 10% av trafiken som vi tror kommer försvinna från Essingeleden, vart tar de vägen istället?
Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Alltså de mätningar, alltså de prognoser som har gjorts och även de mätningar liksom som gjordes av de befintliga trängselskatterna, de tyder på att i runda slängar hälften går till kollektivtrafiken och den andra hälften, de tar vägen till ställen som vi inte vet. Alltså vi har lagt ner ganska mycket tid på att försöka liksom räkna ut hur de gör och vi vet väl så pass mycket att det handlar om att de väljer andra destinationer. Alltså det är mycket liksom fritidsresande vi talar om nu, alltså man handlar på andra ställen, man åker till andra ställen och roar sig. Jag vet inte vad vi hälsar på andra kompisar. Vi vet inte. Alltså, vi vet inte. Och då, istället så tillgrep vi att vi frågade folk helt enkelt. Vi hade gjort liksom en studie både före och efter trängselskatterna och frågade liksom, hur har du förändrat ditt resande till följd av trängselskatterna sista året eller sista halvåret var det. Och då visade sig något ännu mer förbryllande, nämligen att vi visste ju att ungefär på den tiden liksom 30% ungefär av privatbilisterna som körde över snittet hade försvunnit. Men när vi frågade folk hur de hade ändrat sig så var det någonstans mellan 5-10% som sa att de hade ändrat sig. Alltså det som var motsvarande trafikminskning då. Mm. Och tre fjärdedelar ungefär av de bilister som måste ha försvunnit, de visste uppenbarligen inte om det här själva. De hävdade glatt att men jag kör precis som jag gjorde förut. Mm. Alltså om det är cirka tre fjärdedelar som gör bilresor som inte är regelbundna utan som kanske är någon gång i veckan eller några gånger i veckan kanske. Och de ändrar det här lite grann på marginalen. Säg att de drar ner från tre bilresor till ett visst ställe till 2,5 bilresa i veckan eller så. Det tänker de inte ens på själva.
Alla för inte loggbok över sina resor.
Nej, precis. Precis.
Om det fortsätter på det här viset, hur länge kan vi bekämpa köer med bland annat trängselskatt? Alltså finns det någon gräns?
Ja, alltså ett ganska bra tag till. Alltså vi är ju inte hjälpta av Stockholms geografi med så mycket vatten som vi har. Det är det verkligen inte. Alltså vi har ganska hög trängselnivå för att vara ändå en mellanstor stad. Alltså vi är 2 miljoner i länet ungefär. Och det är en hel del, men så jättemycket internationellt sett är det ju fortfarande inte. Det finns bara de standardtipsen från samhällsplanering och trafikplanering. Alltså se till att bygga tätt till att börja med. Så att det är lätt att ta sig liksom till enkla målpunkter. Handel, service, sånt där med gång och cykel och korta bussresor och korta bilar. Resor. När man börjar sprida ut saker, dels blir det svårare att gå och cykla, och det är också så att de resor som görs med bil till exempel, de blir längre, så att de hinner trängas mer längs resan så att säga. Allting blir tjockare och fullare. Se till att det finns bra kollektivtrafik, se till att det är lätt att gå och cykla, och se till så att de vägar som ändå behövs har hygglig kapacitet, och som sagt att man inte sprider ut grejer för mycket.
Stockholm har vuxit med drygt 300 000 invånare sedan trängselskatten infördes 2007. Det är som ett helt nytt Malmö. Trots det ligger trafiken i innerstan cirka 20% lägre än före införandet. Men det är många bilister som reagerar på att trängselskatten nu förändras och som ser det som ett ingrepp i deras frihet.
Jag blev förvånad redan förra gången att folk accepterade det här så pass fort som de ändå gjorde. Jag tror att det beror på två saker. Det ena är att effekterna faktiskt blev så pass mycket mer positiva än vad jag tror att folk förväntade sig. Den här gången så tror jag ärligt talat att folk har mer en realistisk förväntning av vad som kommer att hända. Jag tror att det kommer att bli positiva effekter, men att folk kommer inte bli lika totalt chockat överraskade som förra gången. Jag tror man kommer säga liksom, ja, det funkade förra gången, så varför kommer det inte funka igen? Man, liksom, det blir inte en dramatisk förändring, men det går lite bättre. Liksom. De värsta dagarna blir inte lika många. Den andra skälet till att folk tenderar att bli mer positiva, det är att man ser det här som, jag höll på att säga, ett nödvändigt ont i stil med hastighetsgränser och trafiksignaler. Eller parkeringsavgifter. Liksom. Det är ingen som älskar att det är rött ljus. Men man förstår att det behövs i en storstad. Det behövs något sätt liksom, att reglera trafiken så att den ska vara hanterbar. Det är ingen som älskar att det är 30 utanför skolor. Liksom. Men det är klart att alla förstår att det måste vara så. Liksom. Man måste ha sådana regleringar för att en storstad ska kunna fungera.
Självklart kommer avgiftsnivåerna någon gång att justeras. Vad finns det för tidsperspektiv där och vad tror du?
Ja, det är faktiskt en jättebra fråga, därför att jag har haft fel förut. När den första trängselskattesnitten infördes så trodde jag att man skulle bibehålla den här effekten ja, ett tag, men i takt med inflation och befolkningstillväxt och högre inkomster och sånt där, så skulle trafiknivån börja stiga igen, precis som den alltid brukar göra med stigande inkomster och sånt där. Men konstigt nog så har ju trafiknivåerna över trängskattesnittet legat i stort sett still sedan dess. Det verkar som att folk liksom anpassar sig mer och mer i takt med att liksom de får längre och längre tid på att anpassa sig. Men om det behövs höjas ännu mer, alltså, jag börjar tro att det kanske inte kommer behövas för om väldigt, väldigt länge. Men jag hade fel 2006 när jag spådde i framtiden, så jag vet inte.
Vi ska inte lova för mycket där. Hur ser Stockholms trängselskatt eller metoder ut jämfört med andra metoder som finns i andra länder?
Ja,
som
det är en härlig fråga, för vi är ju bäst i världen. Det är ju faktiskt så. Alltså i viss konkurrens av Singapore, som också har ett väldigt effektivt system. Men det är faktiskt så att komma ut liksom i inte bara trafikplaneringskretsar utan även i stadsplanering överhuvudtaget och säger på det från Stockholm, och säger man, oh, tell me about the congestion charges. För det här är vårt claim to fame. Liksom. Det är jättemycket folk som är här och liksom är på studiebesök och undrar inte bara om själva trafikeffekterna, alltså de här liksom, vad ska jag säga, ingenjörsfrågorna, hur man faktiskt gör, utan även den här hur man liksom kan kommunicera det, alltså hur man kan förklara för en befolkning att ja, vi måste betala och det är inte kul, det är alltid tråkigt att betala pengar, men det här gör att stan fungerar bättre och ändå få en förhållandevis hög folklig acceptans, inte kärlek liksom, men ändå acceptans för det här. Det är väldigt stort utomlands. Och även vad gäller liksom själva tekniken, alltså det sätt som vi liksom, som där avgiften är differentierad över tid, att det kostar olika tid, alltså den är, kostar olika mycket olika tid delar på dagen, att vi har ett sätt att fakturera och ta upp betalningar och liksom sånt där rent tekniskt som också ligger väldigt mycket i framkant.
Men kan du ge några exempel på några metoder som används i andra stora städer och varför de inte skulle funka här?
Ja, alltså vi kunde ta London som exempel till exempel. Alltså, Londons system hade i och för sig goda trafikeffekter, men deras tekniska system är ju mycket klumpigare. Alltså där betalar man en viss summa per dag man kör in, oberoende av hur mycket man kör, oberoende av var man kör. Och så är det ett område som är avgiftsbelagt istället. Det systemet kostar otroligt mycket pengar att drifta. Alltså, jag tror att det är över hälften av intäkten som går liksom till bara själva driften. Och det är ganska mycket manuell drift av det här. Mycket folk som tittar på fysiska foton av bilar och sånt där. Sen har de ett bra system i Singapore som är gammalt och funkar bra, ända sedan 97 liksom, som påminner ganska mycket om Stockholmssystemet. Holländerna har försökt införa det flera gånger, återigen dysfunktionell politik, och de har också ett mycket mer avancerat tekniskt system som de vill bygga, och det är ett av skälen till att det är svårt att göra.
Men vi har inspirerat andra alltså med våra
system. Jag kan räkna på Köpenhamn, Oslo är här stup i kvarten, Budapest, Rom har varit här, Kina, jag glömde säga Kina. Kina är väldigt stort på det här. Det är, särskilt Peking ligger liksom långt framme och ritar på det här. Och de har varit här på studiebesök flera gånger, och även flera av oss har varit där och liksom gett dem råd hur man tänker i de här frågorna. Deras problem är lite på en annan skala kan vi säga. Men de grundläggande principerna är likadana.
Om vi ska börja avrunda det här samtalet, så tror jag frågan som alla har suttit och väntat på det är: hur reser du själv?
Ja, min cykel är just stulen, så att nu åker kollektivtrafik. Annars så cyklar jag i vanliga fall, utom just idag när jag åkte bil. Jag är en av de här sällanbilisterna som när jag har komplicerade resmönster så åker jag bil. Då åkte jag tidigt på morgonen, just precis idag. Och för att jag ska hämta upp diverse barn och köra dem till fotbollsträningar och sånt där mitt på eftermiddagen. Annars cyklar jag. Det är ett toppenfärdmedel.
Och där lämnar vi Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys på KTH. Vill du ha mer information om den förändrade trängselskatten? Läs mer på transportstyrelsen.se. Du har lyssnat till en produktion från Trafikverket och Transportstyrelsen. Jag heter Thomas Pihl och inslaget var producerat av Svartling Produktion.